الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ده هي دان فهمت لكونا إي تفسير سورة الفرقان ده بي لاسر فروان تفسير السعدي رحمه الله تعالى وك أندرا تفسير وبي أكمت فرام تيل فاش 31 نعم وبي برا مع تلسنا بو de verser vi ska gå igenom idag bi idhnillahi ta'ala.
Vilket nummer?
'Qala ar-rasulu ya rabbi inna qawmi yattakhadhu hadha al-qur'ana mahjura wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin 'aduwwan min al-mujrimin وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء فلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ألم تر إلى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم
طيب في سلطة لفرة veckan med att gå igenom den väldigt mäktiga versen som handlar om hur sändebudet Muhammad alayhi salatu wassalam kommer att klaga över sitt folk, de kuffar som vägrade acceptera budskapet islam på domedagen, som vände sig bort från Koranen. Och vi talade om de olika sätt som finns där folk vänder sig bort från Koranen och bojkottar denna välsignade bok. Allt från kuffar som kuffar då de nekar denna bok och islams budskap till det som vissa muslimer faller in i, att de kanske inte läser Koranen, begrundar Koranen eller praktiserar Koranens budskap. Allah subhanahu wa ta'ala säger i versen efter den versen då: وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. Och på samma sätt har vi givit varje profet en fiende från el-mujrimun, de kriminella. Men du behöver ingen annan vägvisare eller hjälpare än din Herre. No. Här säger Imam Sa'di att Allah subhanahu wa ta'ala säger detta i tröst och för att stärka hans sändebud. Han berättar att dessa människor som vänder sig bort från Koranen och från att följa dig har också föregångare. De är inte de första människorna som förnekar en profet, som förnekar ett budskap. Det har funnits folk före dem som gjorde samma sak som folket gjorde mot dig. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Och på så vis gav vi varje sändebud en fiende från el-mujrimun. Yani från de kriminella, förnekarna, icke-troende. Och då så säger författaren här: vilka är dessa mujrimun som trotsat och ställt sig upp mot sändebuden och nekat deras budskap? Det är de som inte duger till gott. Det finns inget gott i dem och det finns inget hopp i att vägleda dem, och de har ingen välvilja att ens finna denna vägledning. Och dessa människor, vad har de då för egenskap? Jo, att de försöker att tillbakavisa eller att tala illa om Koranen, och de argumenterar med sin batil, sin falskhet mot sanningen. Och här säger också författaren: vad är då nyttan med att Allah subhanahu wa ta'ala i sin hikma bestämde att det kommer att finnas fiender till varje profet? Varför finns det kuffar? Varför finns det folk som förnekar budskapet och trotsar och sätter sig upp mot budskapet och kommer med anklagelser och påhopp? Vad är visheten bakom detta? Författaren säger här att vissa av de visheter är en ya'lu al-haqqu 'ala al-batil. Att sanningen ska övervinna falskheten. Och att sanningen ska bli tydligare. Att den ska bli klar och tydlig. Varför? För när man har någonting som är sant och någonting falskt kommer runt omkring denna sak, så lyser det bara sanningen ännu starkare. Den blir bara ännu tydligare. Och det kan vara folk kanske inte ser sanningen lika tydligt om det inte finns någonting som är falskt och någonting som är dåligt runt omkring det. Men när det finns så förstår man verkligen sanningen. Ja. Och han säger också här en annan faida: när vi finner att vi har sanningen, vi har falskhet, vi har folket av sanningen och folket av falskhet, är att Allah subhanahu wa ta'ala tydliggör den ära och den överlägsenhet som folket av sanningen kommer att ha i detta liv och i nästa liv, och deras stora belöning, och vilket straff och förnedring folket av falskhet kommer att ha i detta liv och i nästa liv. Så säger författaren: فَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتْ. Så var inte ledsen över dessa människor och gå inte och dö i sorg över deras förnekelse. Och det här nämner Allah Azza wa Jal på andra ställen i Koran. För profeten alaihissalam var väldigt mån om att vägleda människorna. Han ville människorna deras bästa och önskade varenda människa att han skulle bli vägledd. Och tog väldigt illa vid när folk inte ville praktisera islam och bli muslimer. Så Allah azza wa jal säger att gå inte dö i sorg över dessa människor. Yani det är någonting som Allah har bestämt. Dessa människor vill inte ha sanningen, utan det här är någonting som Allah azza wa jal då har bestämt. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا. Och din Herre räcker som vägledare, vägvisare. يَهْدِيكَ, han vägleder dig så att du får el-matlub, de saker som man försöker att uppnå. Och du får de nyttor som finns i detta liv och i nästa liv. Genom Allah azza wa jal vägleder dig, ja Muhammad alayhi salatu wassalam, till det rätta. Och till allting gott i detta liv och allting gott i nästa liv. Wa nasira, Och Allah är också tillräcklig som hjälpare och som den som ger seger. Genom han är den som ger dig seger över dina fiender. Han är den som skyddar dig från allting ont. Fi amri din wa dunya. I detta liv och i nästa liv. Så han räcker att förlita sig på. Allah azza wa jalla är den som vägleder och den som ger dig seger. Det finns många lärdomar från den här versen. Sheikh ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala har subhanallah en väldigt mäktig tafsir på Koranen. Inte på hela Koranen, men mashallah de kapitel och sura han går igenom. Och alhamdulillah, dessa böcker har tryckts och kommit nu. Och han har en tafsir på surat al-Furqan som är mashallah väldigt mäktig och full av fawaid. Och jag råder alla som har möjligheten att köpa dessa böcker och läsa dessa böcker att göra det. Yani en talib al-ilm, en student av kunskap, ska ha vissa böcker i sitt hem. Tafsir al-Sa'di, tafsir ibn Kathir och även mashallah tafsir ibn Uthaymin är väldigt enkel att förstå sig på. Och han kommer med många, mashallah, väldigt starka fawaid som man kan ta nytta av då. Han säger här, Sheikh ibn Uthaymin, yani kortfattat, att Allah subhanahu wa ta'ala säger وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, att din herre räcker mot dessa människor som vägvisare och hjälpare eller den som ger seger. Han säger, vad menas med detta? Att kuffar som motsätter sig sändebuden gör detta och försöker att uppnå två saker. Ett är att vilseleda andra människor. Yani att vara ett hinder i vägen till Allah subhanahu wa ta'alas religion. Och det andra är att de försöker att skada sändebuden fysiskt. Att skada dem fysiskt. Genom att kanske till och med strida mot dem eller försöka döda dem. Så Allah subhanahu wa ta'ala klargjorde i den här versen att deras försök leiset bi shay. Det är ingenting. Yani det finns ingen framgång i deras försök. Varför? För Allah subhanahu wa ta'ala kafa är tillräcklig och har lovat och garanterat att han kommer att vägleda profeten Muhammad alaihi salatu wassalam. Så ingen av dessa människor kan vilseleda någon som Allah inte vill vägleda. Om Allah har bestämt men yahdilla fahuwa al-muhtad, eller hur? Som vi har i khutba. Den som Allah vägleder, han är vägledd. Ingen kan vilseleda honom. Och den som Allah vilseleder, finns det ingen som kan vägleda. Även om hela världen sätter sig emot en person och försöker vilseleda honom, kommer de inte klara av det om Allah azza wa jalla inte har skrivit det på personen. Och om hela världen försöker vägleda en människa, kan de inte vägleda honom om Allah inte har skrivit al-hidayah för honom. وَكَفَى بِهِ نَصِيرًا. Och han räcker också som den som kommer att ge dig seger och försvara dig. Så ingen av dessa fiender kan skada sändebuden. Ja, ni kan inte skada sändebudet om Allah Azza wa Jal inte vill. Ja, de kan inte sätta stopp för att sprida sändebudets da'wa. Ja. Så här nämnde vi då två saker. Och det är vad? Att kuffar försöker att med sin kuffar och otro att stoppa spridandet av islam. Det är en sak. Den andra saken är att de försöker att kanske till och med strida mot islam rent fysiskt. Taib. Och Allah säger här nej. Ni kan inte stoppa spridandet av islam. Allah är den som vägleder hur mycket ni än försöker. Och ni kan inte heller kriga och utplåna islam. Allah azza wa jalla är den som ger seger. Taib. En annan fajda som sheikhen också drar från denna vers är att det här fiendskapet som funnits från kuffar till sändebuden är också någonting som sändebudens arvtagare kommer att ärva. Yani någon kanske tänker att den här versen handlar om profeterna, sändebuden. Det handlar inte om oss. Jo, den handlar om oss. Ju mer vi följer sändebuden, ju mer vi kallar till islam, upprätthåller tauhid, så kommer vi också att få motstånd. Och de kommer att försöka med samma sak. Att hindra folk från att acceptera islam, från att se den vackra islam. Och kanske till och med försöka hindra, stoppa och kriga mot islam. Och det här kan vi se idag runt om i världen. Så det här kommer också att drabba oss. Taib, men Allah Azza wa Jal är den som vägleder och Allah Azza wa Jal är den som försvarar sina tjänare. En annan fajda som Sheikhen också tar upp, det är att den här kampen mot islam, den är inte personlig. Den var inte riktat mot profeten Muhammad a.s. som person på grund av att han var Muhammad ibn Abdullah a.s. Nej, varför? För innan han blev profet hade de inget problem med honom. Han var Sadiq al-Amin, han var älskad av folket. Men när han kommer och kallar till tawhid, då uppstod konflikten. Så kuffar hatar oss på grund av vad? På grund av våran religion, på grund av våran aqida, våran tawhid. Det är det som där kampen har uppstått mellan ont och gott. Inte på grund av hur vi ser ut, vilken hudfärg vi har eller någonting sånt, utan på grund av våran religion. Ja. Så länge vi kallar till det som sändebuden kallar till, så kommer vi också att få detta motstånd. Och här nämner också Sheikhen labud. Yani, du måste. Om du kallar till sanningen så måste du få motstånd. Det kommer att ske. Och därför så åligger det att ha tålamod, så som de innan dig hade tålamod. Taib. Profeterna innan fick motstånd, gav de upp? Nej då, alla de gav inte upp. Du kallar till tawhid, till Allah, till aqida som är rätt. Du kommer att få motstånd. Du kan inte få alla med dig. Då gäller det att du inte heller ger upp. Du måste också ha tålamod. Ja. Och Allah subhanahu wa ta'ala har också sagt i en annan vers i Koranen, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Att på så vis har vi gett varje profet en fiende från shayatin al-insi wal-jinn. Från de djävulska demonerna och människorna. Som uppenbarar, yani, förskönat tal till varandra. Så varje sändebud har fått detta motstånd. Folk som har varit emot dem. Både från jinner och från människor. Shayatin av alla slag har alltid varit där och krigat mot sanningen. Ja. Taib. Sen säger Allah subhanahu wa ta'ala i nästa vers:
وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة.
Och de som förnekar sanningen säger: varför har inte hela Koranen uppenbarats för honom på en gång?
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.
Så har vi gått tillväga och sänt ner denna Koran i stycken för att stärka ditt hjärta. Ja, vi har uppenbarat den stegvis. Vi har uppenbarat den stegvis. ورتلناه ترتيلا. Nå. Här säger då kuffar ett till påhopp, och som ni har hört genom denna sura så nämner Allah subhanahu wa ta'ala många av de påhopp som kuffar kommer med. Shubuhat, tvivel som de försöker att, yani, attackera islamet. Och vi har krossat dem det ena efter det andra. Och kommit fram till att det är inga tvivel. Utan till och med vissa av de saker de säger är mot dem. Taib. Och samma sak här. Det här är inte heller ett argument till att Koranen skulle vara felaktig. Yani, varför sändes inte Koranen ner på en gång? Varför kommer den stegvis? Vi känner ju till att Koranen uppenbarades under hur många år? 23 år. Stegvis. Kom inte ner som en bok. Utan den uppenbarades aya eller sura och kom ner stegvis. Tills Allah subhanahu wa ta'ala fullbordade sin religion. Ja. Så de säger då: varför sändes inte denna Koran ner för honom på en gång? Yani, då säger ulema i tafsir: så som böckerna innan sändes ner. Ett taurat, wal injil, wal zabur och så vidare. Och det är sant. Ulema nämner att de kom ner på en gång. Boken föll, khalas. Mosa fick ett taurat. Isa alayhi salam fick en injil. Direkt. Inte under en lång period, utan boken kommer ner direkt. Från början till slut. Och samma sak i zabur. Varför kommer inte Koranen ner på samma sätt? Det här är ett påhopp som de kommer med. Och då så säger Imam Sa'di: وَأَيِّ مَحْذُورٍ مِنْ نُزُولِهِ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ. Vad är skadan med att Koranen har kommit ner stegvis? Alltså, vad är problemet? Vad är det för fel med det? Är det en brist i Koranen? Nej, wallah, det är inte en brist i Koranen. بَلْ نُزُولُهُ عَلَى هَذَا الْوَجْهِ أَكْمَلْ وَأَحْسَنْ. Han säger att Koranen kommit ner på detta sätt är bättre och mer komplett och mer fullbordat. Och lihada qala wa kadhalik, yani på så vis sänder vi ner den stegvis, linuthabbita bihi fuadak, för att stärka ditt hjärta. Och då så säger Imam Sa'di: vad menas med att Koranen stärker profeten Muhammeds hjärta alayhi salam och stärker hans religion när den kommer ner stegvis? Jo, han säger att varenda gång Allah Azza wa Jalla uppenbarar en aya eller en sura och någonting från Koranen, så ökar det yani al-thabat wal-itminan, tryggheten och yani styrkan hos profeten Muhammad alayhi salatu wassalam, speciellt när man genomgår en qalaq, yani en motgång eller ett problem. Så när en person, när Muhammad a.s. genomgår en svårighet i livet, en händelse, och Allah azza wa jall uppenbarar en vers på grund av denna händelse, så gör det honom trygg och stark. Och han känner sig tröstad och stöttad. Mera än vad om den här versen skulle ha uppenbarats för länge sedan. 10 år sedan. Namn, det är en tröst, men det här är starkare. Eller hur? Och det visar också, som ulema säger här, hur mycket Allah subhanahu wa ta'ala bryr sig om profeten Muhammad a.s. Att Koranens uppenbarelse kommer i och med dessa händelser i profetens liv a.s. Sheikh ibn Uthaymeen nämner en till faida, men varför Allah azza wa jalla också uppenbarade Koranen stegvis. Och det är för att den ska vara lättare att memorera. Och ni vet att tidigare sändebud läste och skrivde. Araberna var kända för att memorera, inte läsa och skriva så mycket. Och Muhammad a.s. varken läste eller skrivde, utan memorerade Koranen. Så att det blev mycket lättare för honom och hans följeslagare att memorera hela Koranen på detta sätt. När den kommer ner stegvis. Och den här faidan nämner Allah, nämner den här visheten, nämner Allah subhanahu wa ta'ala också i Koranen. Nam. Som Allah subhanahu wa ta'ala säger i surat al-Isra, vers 106: Wa Qur'anan qara'nahu litaqra'ahu 'ala an-nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Yani vi sänder ner denna Koran stegvis för att du ska recitera den för dem. Yani stegvis. Wa nazzalnahu tanzila. Och vi uppenbarade den i vers efter vers. Yani lättare för folket att memorera denna sura och att också förstå sig på budskapet. Och så säger också Sheikh Uthaymeen att mycket lättare att ta åt sig än om hela Koranen skulle kommit ner på en gång. När vi talar om pedagogik och tarbia, att uppfostra, att lära ut, så vet vi alla att det bästa sättet är att lära ut saker och ting stegvis. Du kan inte komma till någon och lära personen all matematik på en gång. Det funkar inte, eller hur? Utan du måste börja med 1 + 1. Är det inte så? Tills du hamnar i den svåraste matematiken, kvantfysik, jag vet inte vad. Är det inte så? Så att allting lärs ut stegvis. Och det är mycket lättare för folk att ta åt sig. Och att lära sig. Tänk om hela Koranens bestämmelse, och han säger hela uppenbarelsen, Koranen och sunnan, kommer ner på en gång. Det är jättesvårt att lära sig. Varenda bestämmelse, halal och haram och ibadah, allt på en gång. Att lära sig och sen implementera allting på direkten. Utan istället, Allah Azza wa Jalla med hans rahma uppenbarade Koranen stegvis. För att det ska vara lättare att ta åt sig, att lära sig. Och då vet vi också från den autentiska hadithen att sahabas tillvägagångssätt i att lära sig Koranen, det var vad? Att de lärde sig 10 verser, dess innebörd och praktiserade. Stegvis tog de åt sig den här religionen och blev mashallah de starkaste och bästa av människor. Taib. Och han säger också, Sheikh Uthaymin, att det här är Allah Azza wa Jalls hikma i hans skapelse. Att han skapar saker och ting stegvis. Både när det kommer till al-qadariya och shariya. Till de religiösa aspekterna och till alltså lagstiftning och när det kommer till själva skapelsen. Och han nämner exemplet av hur Allah Azza wa Jalla skapar fostret i moderns mage. Är det bara att han blir en bebis på en minut? Nej, utan det är stadier, 9 månader, faser som han går igenom. Och sen kommer ut och så vidare. Samma sak när Allah Azza wa Jalla skapade hela skapelsen. Det var på 6 dagar, eller hur? Det var inte bara han kunde säga kun fayakun om han ville. Men ulema säger att Allah Azza wa Jalla vill också lära oss att inte stressa i saker och ting. Att saker och ting får ha sin tid. Och man har en itqan. Man utför saker och ting på bästa sätt. Taib. Ja. En annan fayda som ulema i tafsir nämner. Vad var kuffars argument här? Varför sändes inte Koranen ner på en gång? Koranen sändes också ner på en gång. De har fel. Den sändes ner på en gång och den sändes ner i stegvis, i delar. Hur? Koranen sändes ner, som du har nämnts. De ser här Ibn Kathir i tafsir. Att Koranen är den bästa, yani ashraf kitab anzalahu Allahu. Den noblaste, vackraste bok Allah uppenbarat någonsin. Och Muhammad alaihissalam a'zamun nabi arsalahu Allah. Och Muhammad alaihissalam är den noblaste profeten som Allah subhanahu wa ta'ala skickat. Och Allah subhanahu wa ta'ala enade med att uppenbara Koranen på båda sättet. För fil mala'il a'la, i det högsta sällskapet bland änglarna, sände Allah ner Koranen på en gång. Från Lawh al-Mahfuz, den bevarade boken, till Bayt al-Izza, min sama i dunya, till en plats i den jordsliga himlen, den lägsta himlen, som heter Bayt al-Izza, det ärofulla huset. Hela Koranen sändes ner dit, yani under Laylat al-Qadr, inna anzalnahu fi Laylat al-Qadr. Och från Bayt al-Izza kom uppenbarelsen under 23 år. Så Koranen uppenbarades på båda sätten. Så kuffar har även fel i sitt påstående. Ja. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَرَتَّلْنَاهُ tartila. Ja, vi har uppenbarat den stegvis. Yani shay'an ba'da shay. مَحَلْنَاهُ وَدَرَّجْنَاكَ فِيهِ تَدْرِيجًا. Imam Sa'di säger att vi uppenbarade den försiktigt eller stegvis, och yani, vi lät dig då ta emot denna bok stegvis. Och så säger han att allt detta tyder på hur Allah subhanahu wa ta'ala har i'tina, yani omsorg och bryr sig om hans bok och hans sändebud Muhammad alayhi salatu wassalam, då han uppenbarade Koranen ut med de händelser som hände i profetens liv alayhi salatu wassalam. Ja. Och sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Och vilka exempel eller liknelser de än lägger fram för att motbevisa Koranen, så kommer vi att ge dig sanningen och den bästa förklaringen. Ja. Al-Kuffar, det här Allah har nämnt specifika saker de har sagt. Och sen säger Allah här generellt att kuffar kommer att komma med påhopp, anklagelser och falskheter och lögner. Och han kallar dem för methel. Methel kan översättas till liknelse, men också som ulema säger wasf, yani beskrivningar. Yani, de kommer med olika former av påhopp och beskrivningar och anklagelser. Där de försöker att motsätta sig sanningen. Och de försöker att hindra folk från ditt budskap. إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Varje gång de kommer med ett påhopp, en anklagelse, en lögn, så kommer vi att komma med sanningen och en bättre, eller den bästa förklaringen. Genom det bästa försvaret och svaret mot deras påhopp. Och så säger Herre Sa'di, ej, vi har sänt ner till dig en Koran. Jami'an lil haqq fi ma'anihi. En bok som omfattar all sanning i dess innebörd. Wal wuduh wal bayan at-tam fi alfadihi. Och den är tydliggör, den är klar och tydlig och beskrivande och förklarande i dess ord. Så uppenbarelsens budskap kulluha haqq wa sidq. Allt är sanning och ärlighet. Och ingen batil, yani ingen falskhet kan blandas med denna sanning. Och inget tvivel ur några som helst aspekter kan blandas med denna sanning. Och samma sak, dess ord och dess förklaringar är då de tydligaste orden och förklaringarna. Och ahsan och tafsira, yani som klargör detta budskap. Ja. Här är också en viktig fajda. Allah subhanahu wa ta'ala säger i den här versen att vilka lögner och påhopp som kuffar än kommer med, så har Allah azza wa jall uppenbarat sanningen och förklaringen och motargumentet mot dessa påhopp. Han nämner, Sheikh Uthaymin rahimahullah, att du finner inget påhopp, tvivel om islam eller lugn om islam fram tills idag, förutom att dess svar finns i uppenbarelsen, i Koranen eller Sunna. Idag, vi har mycket påhopp mot islam, mot muslimer. Att islam är gammalmodig, den förtrycker kvinnan, jag vet inte vad, brutala straff och massa såna här påhopp. Alla svar på dessa påhopp finns i islam. Yani, klart och tydligt. Men Sheikhen säger att trots att vi har dessa svar i våran hand, det är inte alla som känner till dem. Och det är inte alla som kan hantera dem. Och han säger det som liknelsen av ett svärd. Du hämtar det bästa, vassaste, starkaste svärdet i världen. Kan alla människor strida med det här svärdet? Ja? Det är inte någon person som är svag och han kan ingenting om svärd. Han kan kalla svärdet är som en pinne för honom i handen, eller hur? Medan om du ger svärdet till en skicklig person, så mashallah, han bemästrar svärdet och gör det bästa med svärdet. Och samma sak är det med dessa bevis. Vi har svaren framför oss. Vi har dem i Koranen och Sunna. Men inte alla som förstår sig på dem. Som kan hantera dem. Och som kan utvinna dessa svar från Koranen och Sunna. Och han nämner här exemplet också av ulema. Al-istinbat. Att kunna utvinna förståelse. Bestämmelser från texterna. Det är inte vem som helst som kan. Ibland vi läser en vers, men kallas vi förstår kanske nästan ingenting av versen. Medan en alim, en sheikh läser versen och han drar ut till dig 100 nyttor från versen. Subhanallah, är det inte så? Vad var det de sa om versen om wudu? Ya ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila salah. Vissa av ulema, en aya från Koranen, de drog ut 500 fawaid från versen. 500 lärdomar från versen. En vers i Koranen. Du läser den, ja, mashallah, 10-20 lärdomar, eller hur? Ja? Så att det är skillnad på folks förstående. Yani, folks kapacitet. Och här är också en annan fajda som Sheikh Sa'di säger, att den här versen är ett bevis på att den som talar om kunskap och den som lär ut kunskap och påminner folk, förmanar folk, ska ta efter i hur Allah Azza wa Jal försvarar Koranen och försvarar hans profet. Yani, varje gång någonting händer eller det kommer en säsong, en högtid eller säsong, så ska han tala ut med vad som är passande för det. Med koranverser och hadither. Yani, vad är det han säger här? Att kuffar säger någonting. Varför sändes inte koranen ner på en gång? Allah svarar. Eller hur? Varenda tvivl de kommer med, Allah svarar. Och då så säger sheikhen att vi borde också ta lärdom för detta. De som gör da'wa. De som predikar och liknande. Att om det kommer någonting, det händer någonting. Någon till exempel attackerar islam med grova saker i media, folk får tvivel, då åligger det de som gör khutba och predikar att försvara islam. Eller hur? Det går hand i hand. De kommer med batil, då ska vi komma med haq. Säsonger. Det är tid för att göra hajj. Ja, ni, låt oss prata om hajj. Det är tid för ramadan. Då pratar vi ramadan, eller hur? Vi ska inte stå och prata om hur man gör hajj under ramadan. Utan, ja, ni, varje sak har sin plats och sin tid. Så en fajda som han säger att man också kan dra från den här versen. En annan fajda han säger, och ni vet förstå vad ordet fajda betyder, eller hur? Ja? Nytta, lärdom. Vi behöver inte översätta varenda ord. Fajda. Okej? En annan fajda är att den här versen tillbaka visar al-mutakallifin min al-jahmiya wa nahwihim. Den tillbaka visar de ahlul bid'a från al-jahmiya och liknande sekter. De som baserat mycket av sin aqida på logik. De anser att många av Koranens verser och hadither inte ska tolkas på sitt yttre. De ska inte tolkas så som de förstås. Utan de ska tolkas i enlighet med deras logik och filosofi. Och han säger att den här versen tillbaka visar dem. För Allah Azza wa Jalla har sagt att Al-Quran ahsanu tafsira är den tydligaste förklaringen och beskrivningen. Och har de bästa svaren och orden och meningarna. Den är klar och tydlig. De säger nej. De säger att när Allah subhanahu wa ta'ala säger att han har ett ansikte, att han har en hand, att han har ögon. De säger nej, det betyder inte det. Utan det betyder våran filosofiska beskrivning. Allahs hand betyder makt. Och så vidare. Och de bortförklarar Koranen. Och det här är ett bevis på att deras tolkning av islam är batil. Den är falsk. För att om det då skulle vara som de säger, då skulle det stå i Koranen. För Koranen är klar och tydligt. Och det här är inte klart och tydligt att Allahs namn och egenskap och attribut ska omtolkas. Att det betyder någonting annat än det som Allah har sagt. Då skulle Koranen inte vara klar och tydlig, eller hur? Det skulle vara ett frågetecken för folk och du måste gå och studera filosofi i 10 år innan du kan förstå dig på vissa texter och så vidare. Taib. Och det är värt också att passa på att varna för den här ideologin. Den finns tyvärr idag, den börjar sprida sig, den har funnits länge. Sheikhen nämner al-Jahmiya. En av de vidrigaste sekterna som uppkom, som fick sin aqida från grekisk filosofi. Där man började att förvränga Guds namn, Allahs namn. Som jag sa att de började förneka och säga att vi kan inte säga att Allah har ögon, Allah har ansikte och så vidare. För då liknar vi Allah vid skapelsen. Och det här är fel. Allah säger att han har ett ansikte och Allah säger att han inte liknar någon. Det finns ingenting som liknar honom. Laysa kamithlihi shay. Eller hur? Så att Allahs ögon är inte som våra ögon. Allahs ansikte är inte som våra ansikten och så vidare. Vi bekräftar dem men vi säger inte hur. Utan vi säger Allah Azza wa Jalla har ett ansikte som passar hans majestät. Det vackraste ansiktet. Den största belöningen i Jannah. Att få se Allahs ansikte. Taib. Hur? Allah. Det är över vår förståelse. Men vi tror på det. Så är det. Yani, som Imam Malik sa. Hur har Allah resit över tronen? Han säger. När han frågades. Han säger. Istiwa ma'lum. Vi vet vad ordet betyder att resa sig över tronen. Wal kayf majhul. Hur Allah reser över tronen? Det vet vi inte. Wal imanu bihi wajib. Men att tro på det är wajib. Wal su'alu anhu bid'a. Och att fråga hur är en innovation. Utan vi tror på Allahs uppenbarelse. När Allah uppenbarar Koranen. Ska inte vem som helst kunna förstå sig på den? Du går och läser den för en beduin. Han kan arabiska. Ska han inte kunna förstå vad Koranen betyder? Självklart. Eller hur? Men de här människorna nej. De säger vi måste yani, förvränga och yani, negera de här egenskaperna hos Allah subhanahu wa ta'ala. Och som jag sa tyvärr, den här aqidan finns hos vissa idag som kallar sig för Al-Asha'ira. En sekt som är en förgrening från Al-Jahmiya, Al-Mu'tazila. De kommer från dem och har en liknande ideologi. Al-Asha'ira och Al-Maturidiyya. Och de finns tyvärr. Och det är trosuppfattningar som anammas av många av dagens sufister. Många av dagens sufister har den aqida. Och de kallar sig för Ahl Sunna wal Jama'a. Och det är batil. Förvränger man Allahs namn och egenskaper så är man inte från Ahl Sunna wal Jama'a. Utan man är från Ahl Bid'a wa Balala. Ahl Sunna wal Jama'a bekräftar Allahs namn och egenskaper. Så sådan aqida hör inte hemma i islam. Utan den kommer från grekisk filosofi. Och den, yani, försökte då, man försökte lägga till den i islam 300 år efter profeten Muhammed alaihissalam och så vidare. Så det här är något som vi då tar avstånd ifrån. Och som Sheikhen sa, den här versen tillbakavisar denna sjuka ideologi. Ja. Tayyib. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Alladhina yuhsharuna 'ala wujuhihim ila jahannam ulaika sharrun makanan wa adallu sabila." Att de som kommer att samlas, föras samman mot helvetet, på deras ansikten, kommer att kastas i helvetet på deras ansikten, deras ställning är den värsta, deras plats är den värsta platsen. Ulaika sharrun makanan. De kommer att ha den vidrigaste platsen och boningen. Och adallu sabila. Och det är de som är yani längst bort från den raka vägen. Här säger Imam Sa'di att Allah subhanahu wa ta'ala klargör al-mushrikins tillstånd. De som förnekade sändebuden. Att de kommer att ha det värsta tillståndet på domedagen. Yuhsharuna ala wujuhihim. De kommer att återuppstå på sina ansikten. Yani fi ashna mar'a wa afdha manzar. På det fulaste, äckligaste sättet man kan tänka sig. Änglarna av straff kommer att släpa dem på deras ansikten. Ila jahannam. Till helvetet. Som innehåller alla former av straff och ondska. Ulaika. Dessa som har denna egenskap och detta tillstånd. Sharrum makanan. De kommer att ha det ondaste destinationen. Yani, och här säger Sheikh Uthaymin att Allah Azza wa Jal använder ismut tafdil, yani superlativ. Att de har den värsta platsen. Eller shar, yani värre plats. Och han nämner inte värre än vad. Och när man gör så på arabiska så betyder det att det är värre än allt. Yani, jämförelsevis värre än allt. Finns ingen plats som är värre än helvetet. Eller hur? Taib. De kommer att ha den värsta, ondaste platsen. Wa adallu sabila. Yani, och det är de som är längst bort och vilse från sanningen. För att de troende kommer att ha det bästa tillståndet och det bästa hemmet. Och det är de som är vägledda i dunya till as-sirat al-mustaqim, och i akhira så är de vägledda till vägen som går till paradiset. Ja. Han nämner också Sheikh Uthaymin en annan faida. Allah subhanahu wa ta'ala säger här att kuffar kommer att återuppstå på deras ansikten. Och andra verser som Shinqiti nämner i tafsir på den här versen nämner att de kommer att släpas på deras ansikten, de kommer att dras på deras ansikten. Och det finns också en autentisk hadith i Bukhari då en av sahaba undrade: hur kommer en människa kunna stå eller gå på sitt ansikte på domedagen? En fråga, eller hur? Hur kan man gå, stå på sitt ansikte på domedagen? Och då så säger profeten alaihissalam att den som fick henne att gå på sina fötter kan få henne att gå på sitt ansikte. Alltså, punkt slut. Så enkelt är det. Varför just på ansiktet? Här säger Sheikh Uthaymin: jo, i förnedring. För ansiktet är det noblaste en människa har. Ansiktet är det noblaste en människa har. Så de förnedras med att få gå på sitt ansikte på domedagen. Och han säger en annan wajh kan också vara att de förnekade med sitt ansikte. Yani med munnen kom förnekelsen av budskapet. Ett takvib. Där de vägrade acceptera islam. Så de straffas med den kroppsdelen där förnekelsen skedde. Taib. Och vi finner också detta vara någonting återkommande när det kommer till straff i nästa liv. Att folk straffas på de platser eller med de kroppsdelar där de syndade i dunya. Taib. Och det här har vi nämnt i flera hadither och så vidare. Som mannen som till exempel ljuger. Han som ljuger mycket. Vad straffas han med i Barzakh? I väntan på domedagen. Kan ni hadithen? Hadith Samura. Den långa hadithen om drömmen. Ingen som vet? Sten. Nej. Sten var inte han. krokar i munnen och i näsan och ögat som sliter sönder ansiktet och sätter fast skinnet på andra sidan huvudet. Och sen gör man så oavbrutet på höger sida, vänster sida fram till domedagen. För att han var en lugnare, en kedab. Så straffet är vart? I munnen. Mannen som åt ränta, vad straffas han med? Ja? Ja. Man kastar in stenblock i munnen och han simmar i den här floden av blod. Taib, floden av blod. Eller rödaktig flod. Då ser man åter här, kolla. Rödaktig som färgen av guld. Guld och ränta kan vara relaterat. Och han åt ränta med munnen. Därför straffas han då med att få de här stenarna i munnen och så vidare. De män och kvinnor som gjorde zina, de är i den här ugnen. Nakna. Det luktar ruttet. Och eldflammorna kommer underifrån och tar upp deras kroppar och de skriker och så går de ner. Då säger också Ulema här, straffet kommer underifrån. För synden begicks från nedre kroppsdelar, zina. En och liknande straff, yani. Folk straffas på domedagen för det som de gjorde i detta liv. Må Allah skydda oss. Ja. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala i kommande verser och talar om tidigare profeter. Allah subhanahu wa ta'ala säger att vi gav Musa alaihi salam uppenbarelsen, yani Taurat, och vi gjorde hans bror Harun till hans medhjälpare. Och vi sa, gå båda ni till folket som förnekat. Förnekat våra verser. Och sen så förintade vi dem till sista man. Och Noah alaihi salatu wassalam. Och minns Noahs folk. När de kallade sina sändebud för lugnare. Och vi lät dem dränkas av floden. Och vi gjorde dem till ett tecken för människorna. För alla orättfärdiga har vi ett plågsamt straff i beredskap. Och också minns stammarna av Thamud och folket av Ras och många släkten däremellan. Alla dessa folk gav vi varnande exempel och när de inte ville lyssna så utplånade vi dem från jordens yta. Och de som inte vill tro måste ha träffat eller gått förbi staden över vilket vi lät ett regn av död och förintelse falla. Matarasau, ett ont regn falla. Har de inte sett något? Och har de inte lärt sig något? Nej, de ser inte fram mot uppståndelsen. Nah. Här nämner Allah subhanahu wa ta'ala berättelsen om dessa tidigare sändebud. Och Imam Sa'di säger att Allah subhanahu wa ta'ala har nämnt den långa variationen av deras berättelse i andra verser. I dessa korta verser, vad har vi här? 1, 2, 3, 4, 5, 6 verser. Talar Allah subhanahu wa ta'ala om Musa, Harun, hur de ska gå till Firaun. Han talar om Nuh alayhi salam, Ad wa Thamud, Ashab al-Ras. Och han talar om Lots folk. Väldigt kort och väldigt enkelt. Att de gick under. Taib. Och så nämner författaren att Allah Azza wa Jalla har talat om dem i andra verser. Mycket mer ingående och mycket mer djupare. Varför? För att de som tilltalas med dessa berättelser ska vara på sin vakt. Att om ni fortsätter att förneka sändebuden så kommer det att drabba. Det som drabbade dem kommer att drabba er. Och Allah nämner också här att ni känner till dessa folk. Ni går förbi deras städer. Qaum och Lut. Där vid döda havet. Affärsmännen från Mekka brukade resa förbi. Vad som hade hänt med dem var känt. Det var inte länge sedan. Det hade förts vidare. Och folket visste hur de hade straffats. Hur de hade gått under. Och samma sak här med Qaum och Saleh. Det är också nära till araberna. De som gjorde sina hus från stenarna. De såg deras hem. De såg att hela civilisationen var utplånad. Är det inte en tankeställare för folket? Ey wallahi, det är en tankeställare. Nah. Och så säger Sheikhen varför? För att de här folket som gick under, Yani Firaun och kaum Noah som dränktes, kaum och Lot, de var inte värre än er. Yani ni är lika onda som dem. Yani ni är kuffar och de är kuffar. Yani tror inte att ni är bättre än dem och därför är ni skonade från straffet. Nej, ni är i samma båt som dem. Båten av förnekelse av sanningen. Så tror inte att ni är säkra från deras straff. Och så säger här författaren, men en av de saker som då höll dem borta från att acceptera al-iman, trots alla de bevis som de fick se, var att de inte hade hopp eller tro på nästa liv, på återuppståndelsen, att möta sin skapare. Och därför fortsätter de med sitt trots. Men det var inte en brist på att de hade fått bevis, eller bevisen saknades, vilket gjorde att de hade tvivel. Det var inte det. Utan det var då att de förnekade nästa liv. Och det här är en gemensam nämnare för många av kuffar. Som också är en orsak som får dem att falla in i kuffer. Som Allah säger här i sista versen. Bel kanu la yarjuna nushura. En gemensam nämnare. Att de trodde inte på domedagen. Eller om de trodde på domedagen så tänkte de att vi kommer inte stå till svars för våra gärningar. Yani, gott belönas inte, ont straffas inte. Även om det finns en domedag. Eller vi lovade paradiset och så vidare. Och det här lär oss också att förnekelsen av ett nästa liv, av en domedag, är en av grundorsakerna till ondska. Och att tro på nästa liv är en av de saker som avhåller människan från ondska. Därför finner vi ofta att det nämns i koranverser, i hadither, man kan yu'minu billahi wal yawmil akhir. Yani, inte i Koranen men liknande. Att tro på Allah och domedagen. Och i hadither, att tro på Allah och domedagen. För när man tror på Allah Azza wa Jalla och hans storhet, att han Azza wa Jalla endast förtjänar att dyrkas, och man tror på att man kommer att stå till svars för sina gärningar, gott belönas med gott och ont med ont, så gör det människan bättre. Eller hur? Det får människan att göra gott och att avhålla sig från ont. Men har man inte den här tron, och man säger så många att man bara lever en gång. Och till och med de har ett nytt ord, eller hur? YOLO, eller? Ja. Man lever bara, you only live once. La wallahi. Och har man den här inställningen, khalas. Vad finns det då för gränser? Varför inte vara kriminell? Varför inte, ja, ni göra massa kaossaker? Så att tron på nästa liv och tron på Allah subhanahu wa ta'ala gör människan bättre. Och förnekelsen gör människan sämre. Ja. Sen så säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa idha ra'awka in yattakhidhunaka illa huzwa ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula. In kada la yudhilluna an alihatina lawla an sabarna 'alayha wa sawfa ya'lamuna hina yarawna al'adaba man adallu sabila." Vad sista versen för idag. Där så säger Allah subhanahu wa ta'ala då att när de ser dig Muhammed så försöker de bara göra narr av dig. Och de säger, är det den här mannen som Allah har sänt som ett sändebud? Hade vi inte varit så trogna mot våra gudar och så tålmodiga, så skulle han kunna få oss att överge våra gudar. Men när de ser straffet som väntar dem, så ska de inse vem som var mer vilse och vem som var på den rätta vägen. No. وَإِذَا رَأَوْكَ när de ser dig, dessa kuffar, ja Muhammad alayhi salatu wassalam, هَؤُلَاءِ الْمُكَذِّبُونَ, de som förnekar det, de som är högmodiga och inte vill acceptera Allah Azza wa Jalls tecken på jorden, så gör de narr av dig och de försöker att förringa dig, och de säger, för att förringa dig och göra narr av dig, أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا, är det den här mannen som Allah har skickat som profet? Nej, han är inte passande som profet. Varför skickade Allah honom? Och det här är från deras stora orättvisa och trots och högmod. Och att de vänder på sanningar. Och man förstår av deras tal att sändebudet, må Allah, yani hasha, han är fri från detta, att han skulle vara från den sämsta eller lägsta. وأنه لو كانت الرسالة لغيره لكان أنسب. Och att om någon annan hade fått sändebudet förutom honom så hade det varit mer passande. طيب. Och då så säger Imam Sa'di att det här talet kommer endast från en person som är den dummaste, yani ajhalun nas wa adallahum. أو من أعظمهم عنادا المس ترتسجا أو منيخا وهو متجاهل وهان هايوت شيخل دم يعني هان vet att han har fel men han kommer bara med dessa dumma påståenden. وقصده الترويج ما معه من الباطل بالقدح بالحق وبمن جاء به. Och vad är avsikten med det här påhoppet? Att säga vem är han att vara profet? Han säger här, avsiktet är att de ska försvara, skydda och sprida sin falskhet genom att attackera sanningen och dess budbärare. Och så säger författaren, men den som reflekterar över Muhammad ibn Abdillahs tillstånd och hur han var alaihi salatu wassalam kommer att finna honom att vara bland, eller vara den bästa av människor. Den som är i framledet. När det kommer till förstånd, när det kommer till kunskap, när det kommer till god karaktär, när det kommer till kyskhet och avhållsamhet och mod och generositet och alla goda egenskaper. Och att de som motsätter sig honom och kommer med dessa påståenden har samlat alla dåliga och fula och låga egenskaper. Genom totala motsatsen. Och han säger det räcker som bevis på hans dumhet att han kommer och anklagar sändebudet alaihi salatu wassalam med dessa påhopp och dessa falska anklagelser. Ja. Och sen så säger de, yani varför kommer de med det här påståendet? Yani han inkada layudilluna an alihatina. Yani han var nära på att vilseleda oss från våra gudar. Muhammad alayhi salam, han höll på, han var nära att vilseleda oss, inte vägleda oss, vilseleda oss från våra gudar, yani våra falska gudar, dessa statyer. Genom vad? Genom att göra gudarna till en gud. Att säga att han är en. Det här är för dem och balala. Tauhid är dalala, en villfarelse, och kyrk för dem är huda, vägledning. Wallahu al-musta'an. Qabbahahum Allah. Och därför uppmanade de varandra att vara tålmodiga, att härda i att fortsätta dyrka sina gudar. Laula an sabarna alayha. Om vi inte varit tålmodiga med våra gudar så hade vi halkat och gått vilse. Och så säger Sheikhen att tålamod är generellt bra, men inte i det här. Den här tålamodet kommer att göra att de drar på sig Allahs vrede och straff på domedag. Generellt är det bra att ha tålamod, eller hur? Tålamod är en nobel egenskap i islam. Men inte tålamod i synder. Tålamod i falskhet. Att härda och kämpa i sin falskhet. Det här är inte ett positivt tålamod. Utan han säger att de troende har ett annat tålamod. وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالصَّبْر. Deras tålamod är vad? På sanningen. Att man ska vara tålmodiga på sanningen. Så det här var deras dom. Att de är vägledda och sändebudet är vilse. Ja. Och sen så nämner då Allah subhanahu wa ta'ala att när de kommer att få se straffet, hina yarawna al-'adab, när de ser straffet, så kommer de veta med sann övertygelse, men huwa adallu sabila, vem som verkligen är vilse. Yani den dagen yawma ya'uddu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ar-rasuli sabila. Den dagen då denna kafir står och tuggar sig och biter sig i handen och säger, om jag ändå hade följt sändebudet. Yani då kommer han se vem som var på sanningen och vem som var vilse. Ja. Så här finner vi då också hur kuffar är ihärdiga i sin kuffer. Och liksom uppmanar varandra till att ha tålamod på sin batil. och inte acceptera sanningen. Wallahul musta'an. Och vi kommer också bli tydligare när vi går igenom nästa vers som handlar om hur de har tagit sin lust till sin gud. De gör, yani, och de är mer vilse än boskap. Och det kommer vi inshallah tala om i nästa lektion. Wallahu ta'ala alam. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.